Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium som är hämtat från Lukas evangeliets 23 kapitel, verserna 26-49. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till en plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, tack för de ord vi just har läst och tack för vad du gjorde för oss. Låt oss få se det med klara ögon. Förstå på vilket sätt det angår oss och ta emot vad du har gjort för oss. Amen. Were you there? Var du där? Är en afroamerikansk spiritual som troligtvis började sjungas runt mitten på 1800-talet av den amerikanska söderns slavar. Var du där när de korsfäste min herre? Var du där när de korsfäste min herre? Ibland får det mig att darra. Var du där? Så låter den första versen, och den fortsätter vers för vers med att skildra vad som hände Jesus på långfredagen. Det är en inbjudan att betrakta Jesus på korset, men också att se sitt eget liv och sitt eget lidande i ljuset av Jesu död. Och man kan säga att någonting liknande är det vi möter i Lukas evangelium idag. Det är en inbjudan att följa med. En inbjudan att föreställa sig att man är där. Lukas var en välutbildad grek. Hans yrke var läkare. Men han gjorde en stor och fantastisk insats som historiker. Genom att intervjua ögonvittnen och sammanställa en biografi, en livsteckning över Jesus. Och man märker när man läser Lukas evangelium att han är intresserad av var vi är någonstans, av vilken plats vi är på. Ända sedan kapitel 9 i Lukas evangeliet har vi varit på väg mot Jerusalem. Det står i kapitel 9 hur Jesus fäste blicken mot Jerusalem och var fast besluten att gå till Jerusalem. Och skulle vi ha läst hela evangeliet från kapitel 9 och fram till kapitel 23 där vi är idag, så närmar vi oss liksom staden med en känsla av bävan och onda föraningar. Jesus förvarnar sina lärjungar om vad som väntar. Han har gråtit över Jerusalem. Och spänningarna som har funnits där hela tiden mellan Jesus och hans motståndare börjar liksom bubbla upp allt närmare ytan. Och samtidigt tror jag ingen av lärjungarna var fullt beredd på skärtorsdagens dramatiska vändning. Jesus grips, förhörs, pryglas och döms till döden. Nu så är domen på väg att verkställas. Vi är på väg ut ur Jerusalem, på väg mot Golgata kulle. Och Lukas inbjuder oss att följa med på den vandringen. Och vi ska se tre saker i Lukas skildring av Jesu död. För det första, frågan, var är du? För det andra, här är Jesus. Och för det tredje, i Guds närhet. Så först, var är du? Jag vet inte om ni tänkte på det, det är mycket att ta in i så här många verser, och inte minst i de här verserna, men det är ett slående stort persongalleri som Lukas presenterar för oss. Massa olika människor, både individer och grupper som han nämner, och det här persongalleriet blir liksom som en, nästan som ett kaleidoskop av olika perspektiv på Jesu död. Det är som om Lukas vill ställa frågan till oss, var är du? Vem av de här personerna är du närmast? Står du närmast? Från vilken vinkel ser du vad som händer idag? Den första personen vi möter är Simon från Kyrene, som presenteras nästan helt utan någon bakgrund. Det står att han just kommit in från landet. Plötsligt och oväntat är han indragen mitt i händelsernas centrum. Vad gör han där? Ja, det är inte ens säkert att han vet själv hur han hamnade där. Men mötet med Jesus tycks ha gjort ett djupt avtryck. Hans fru och hans två söner omnämns på andra stället i Nya Testamentet. Kanske för att det här var startpunkten på Simons vandring med Jesus. Kanske har Jesus gjort entré i ditt liv ungefär på samma sätt. Du är oväntat indragen, oväntat inbjuden eller kanske till och med tvingad till att följa med till en gudstjänst någon gång. Tvingad att ta ställning till Jesus. Simon från Kyrene fick inte vad man skulle kalla en mjuk start på sitt lärjungaskap. Det första han får göra är att bära korset ut till Golgata. Oavsett om du får en mjuk start, en chans att försiktigt försöka förstå vem Jesus är eller kastas rakt in i det, så vill jag uppmana dig, vill jag bjuda dig att följa med precis som Simon gjorde och fortsätta se vad det är som händer. Så presenterar Lukas Jerusalems kvinnor som följer med ut mot Golgata, och de gråter och sörjer över Jesus, för de ser orättvisan, de ser grymheten i det som sker. Kanske hade de sett upprorsmakare korsfästas förut. De visste någonting av det förfärliga lidandet och skammen som det innebar. Och nu vet de att det dessutom sker oförtjänt, orättfärdigt. Varför ska Jesus korsfästas? Vem har han gjort något ont mot? Deras gråt liksom representerar all sorg vi kan känna över världens orättvisor. Men också hjälplösheten, de kan inget göra. Ondskans makt är för stor och för stark. Mot dem står en hel förtryckarregim, kejsaren, Pilatus, beväpnade soldater. Det som händer är fel, men vi är maktlösa. Om du har ett hjärta för rättvisa eller egna erfarenheter av ondska och förtryck, kanske du känner igen dig särskilt i kvinnornas sorg och uppgivenhet och undrar, är det så här världen är? Kan ingen gripa in och göra slut på det? Sen möter vi de som hånar och gör narr av Jesus, rådsherrarna och soldaterna. Och man kan i samma kategori placera Judas som förrådde Jesus och Pilatus som dömde honom. Människor som på ytan är så otroligt olika. Soldaterna och rådsherrarna kommer från två helt olika samhällsskikt, med två olika etniska och kulturella bakgrunder, olika värderingar och förhoppningar. Men de förenas i sitt förakt för Jesus. Och de avslöjar sig själva med sina ord. Om du är Guds son, eller om du är judarnas kung, rädda dig själv. Det är kanske den enda användningen av makt de kan föreställa sig. Den som ser till sitt eget bästa. Den som använder styrkan för att befria sig själv, göra livet bekvämt, trycka ner de som står i vägen. De känner till alla de rätta teologiska bekännelserna om Jesus. Om du är judarnas kung, om du är Guds messias, den utvalde. Men deras hjärtan är hårda och stängda. Det är stötande att läsa om dem, hur de kan bete sig så vid den åsynen. Men kanske har vi mer gemensamt med dem än vi skulle vilja erkänna. Varje gång vi vet vad som är rätt, men istället väljer det som är fördelaktigt för oss själva, ställer vi oss på samma sida som dem. Sen möter vi två brottslingar. De är på ytan lika. En kriminell bana, ett hårt straff, hänger på likadana kors, på lika stort avstånd från Jesus båda två. Men inuti hjärtat kunde de inte vara mer olika. En av dem stämmer in i hånet. Är inte du Messias? Rädda dig själv och oss i så fall. Men en av dem utmärker sig som den enda som verkligen ser vad som pågår. Tänk på mig när du kommer till ditt rike, säger han. När alla andra bara ser det som verkar misslyckat eller meningslöst, ser den rövaren fortfarande kung Jesus. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Han ser trots allt kungen, den korsfäste kungen, och ber honom om en tjänst. Det här är något som Lukas gärna och ofta berättar om. Hur tron växer och spirar och blomstrar på de mest osannolika ställen. Hur yttre egenskaper och ett problematiskt förflutet inte är något hinder. Och alla de här personerna ställer oss inför frågan: var är du? Var är jag? Är det här någon av de vinklar, något av det perspektiv utifrån vilket jag ser Jesus idag? Det är nästa sak som vi då ska titta på, nämligen hur Lukas presenterar Jesus. Här är Jesus. Frågan är var vi är, men vart Jesus är och hur dan Jesus är finns det inga tvivel om. I den genre som Lukas skrev, en antik biografi, en antik livsteckning, så var det inte ovanligt att man ägnade ganska mycket utrymme åt personens död. Det är ovanligt att man ägnade så mycket som kanske 25%, som ju Matteus, Markus, Lukas och Johannes gör, åtminstone till den sista veckan i Jesu liv. Men man hade ofta utrymme reserverat i dessa livsteckningar för huvudpersonens död. För man ville veta, var det här en person som förblev sig själv och var sann mot sina ideal och sin livsfilosofi och sina övertygelser in i det sista, eller någon som övergav det för att rädda sitt skinn? Och det vi ser Jesus göra här på väg ut till korset och på korset är så typiskt Jesus. In i det sista så är det slående intrycket att Jesus är inte fokuserad på sig själv. Övergiven av sina vänner, orättvist anklagad och dömd, fysiskt bruten och utmattad, är han utan ett spår av bitterhet eller självupptagenhet eller förtvivlan. Han ser människorna omkring sig och fortsätter in i det sista att tjäna dem på tre sätt. För det första varnar han, för det andra förlåter han och för det tredje lovar han. Han varnar till dem som gråter över ondskan där ute i världen, säger han. Gråt inte över mig, som om jag vore ett ofrivilligt offer för orättvisan. Gråt över er själva. Jesus vet att hans död är en dom över synden. Det är syndens och ondskans logik förd till sin spets i det grymmaste straff som mänskligheten någonsin har uppfunnit. Om den drabbar Jesus, som var oskyldig och rättfärdig, hur mycket mer skulle vi då inte sörja över vår egen synd och den dom som väntar den? Jesus varnar för syndens och domens allvar, och det är typiskt Jesus. Han gör det ofta. Men Jesus förlåter också, och det är också typiskt Jesus. Han visar sitt ömma och kärleksfulla hjärta och ber för sina bödlar. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Varje söndag här i Rosenhuskyrkan bekänner vi att vi är skyldiga till mer ont än vi själva förstår. Och även de synder som vi inte är medvetna om vill Jesus förlåta. Hur vi än vill beskriva ondskan som ligger bakom att Jesus befinner sig här, rådsherrarnas avundsjuka, Pilatus rädsla för upplopp, Judas girighet, soldaternas likgiltiga samarbete, ja men jag lydde bara order. Hur vi än vill beskriva vad som drabbade Jesus måste vi konstatera att samma motiv är verksamma i våra liv också. Men Jesus är villig att förlåta all synd, också den synd som drev honom till korset. Han hade kunnat hjälpa sig själv, men han ville hellre hjälpa andra. Därför var det inte spikarna som höll honom fast, utan hans kärlek. Jesus förlåter. Också det är typiskt för Jesus, från början till slutet. Och så det tredje Jesus gör är att han lovar. Och Guds löften i Bibeln, de är dyrbara allihopa. Men frågan är om inte det här är ett av de allra vackraste som finns. Jesus lovar en brottsling som hänger på ett kors nära sin egen död något ofattbart stort. Han kunde inte erbjuda Jesus någonting. Han hade inget att visa upp. Han konstaterar själv att en dom som han har fått över sig, som håller på att verkställas på ett långsamt och brutalt sätt, den är rättvis, konstaterar han. Och så ber han om en tanke och får paradiset. Så typiskt Jesus. In i det sista förblev han sig själv och varnar och förlåter och lovar. Så kom till Jesus och kom in i Guds närhet, som är det tredje och sista vi ska se här. Lukas visar oss hur Jesus vilar i faderns händer. Hans sista ord är: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Jesus ger sitt liv. Ingen tar det ifrån honom. Och han vilar i Guds händer. I hela sitt evangelium har Lukas poängterat att Jesus visste från början vilket hans uppdrag var, och han fullföljde det till slutet. Lukas själv hade förstått att precis som Jesus var i Guds närhet, så var meningen med Jesu död att vi skulle få vara i Guds närhet. Gud hade en plan, Fadern och Sonen och den heliga ande var gemensamt överens om vad som behövde göras för att en förlorad mänsklighet skulle kunna välkomnas tillbaka, skulle kunna välkomnas in i Guds närhet. Det var så här de hade planerat det. Det var så här Jesus utförde det ända in i slutet. Och så berättar Lukas att förhänget i templet brast hela vägen. Templet är Guds hus. Där är det Gud som bestämmer över planlösningen och vem som har tillträde till vilka utrymmen. Och in i det allra heligaste fick vem som helst inte komma hur som helst. Det var en symbol för Edens paradis. Det som mänskligheten förlorade tillträde till när vi drog synden in i världen. När det förhänget som hängde på väg in i det allra heligaste brister hela vägen, säger Gud, välkomna in i min närhet. Jesus har tagit itu med synden. Nu finns det ingenting som måste skilja oss åt längre. Paradiset var förlorat, men det är återfunnet och ni är välkomna in. Och därför studsar den första frågan tillbaka till oss ännu en gång. För det står här i evangeliet om hur de som såg Jesus dö, officeren, folket, Jesu vänner och hans kvinnor reagerade. Officeren konstaterar, den mannen var verkligen rättfärdig. Folket som hade samlat som åskådare slog sig för bröstet som ett tecken på sorg. Hans vänner och kvinnorna som hade följt honom en lång väg stod på långt avstånd. Så frågan studsar tillbaka. Var är du? Tack vare Jesu död är vi välkomna in i Guds närhet. Stå inte långt borta. Sörj inte bara. Utan konstatera. Jesus var rättfärdig. Och tack vare honom får vi också vara det. Vi ber. Jesus, du är vår korsfäste kung och vi ber dig om en tanke. Vi ber att du ska se till oss och tänka på oss. Vi som likt brottslingen vid din sida inte har något att visa upp inför dig. Vi som har en brokig livshistoria med synd av många slag. Vi som sitter fast, om än inte bokstavligt, så på så många sätt, mentalt, andligt, sitter fast i oss själva, i våra synder, i vår svaghet och inte har något att erbjuda dig. Vi ber, tänk på oss i ditt rike där du är. Och vi litar på ditt löfte om paradiset och vi tackar dig för att du delar med dig av din rättfärdighet så att vi kan möta Faderns blick utan rädsla för dom och avvisning. Tack Jesus för vad du gjorde för oss. Det är för stort för att fatta, men vi vill ändå tro och ta emot det så gott vi kan. Amen.